Ja, då vill jag hälsa er allesammans i Jesu namn. Och så måste jag säga att jag tycker det är fantastiskt roligt att få se så många som har kommit till den här temadagen för att lyssna just till det här budskapet om att Jesus kommer se till att du inte blir bedragen. Och det är mitt ämne då, förföriska vindar över svensk kristenhet. Det var ett par goda vänner till mig nere i Skåne som hade suttit och läst annonser, gudstjänstannonser. Och så skickade de in det här som de hade samlat ihop till en kristen tidning. Och så fick jag tag på den här insändaren. Och jag ska bara ge lite smakprov vad det stod. Det är alltså gudstjänstannonsering. Svenska kyrkan annonserar söndag klockan 11. Nallemässa med dop. Söndag klockan 11, nallegudstjänst med nattvard. Söndag klockan 13, gudstjänst med seniordans. Och pingstkyrkan annonserar för hela familjen fri entré, buskul, tävlingar, spex, bus, hoppborg, lek och korv. Missionskyrkan, lördag klockan 17, kanonfest, en kväll med garanterat mycket skratt. Vad sägs om detta? Det är så att detta hör hemma i en stor förförisk vind som blåser in och över församlingar idag och som kallas för Emergent Church, den framväxande kyrkan eller den spirande kyrkan. Och den kommer smygande och tydligt och bedrar till och med de utvalda som Jesus sa skulle ske i den sista tiden. Och budskapet man för fram sprids nu väldigt snabbt över hela världen. Det är ingen kyrka eller ingen kyrkolokal eller samfund i traditionell mening, utan det är en reformrörelse som diskuterar kristen tro, till exempel samtal, dialog på nätet. Och det är mycket ekumeniskt inriktad rörelse och det är många pastorer och präster i Sverige som är involverade i det här nätverket. Och då menar man att vi lever i en tid som kallas för postmodern. Och då är det erfarenheter och mysticism som gäller. Och då behöver man anpassa evangeliet till vår tid, menar man. Och så är det ju så här som vi har sett i många församlingar, att medlemsantalet minskar. Och då måste man ju göra någonting. Och då ska man vara så social och i många fall också så intellektuell som möjligt, så alla människor kommer att trivas. Man ska inte skrämma bort människor, utan man ska ha något trevligt att bjuda på. Pelle Hörnmark, pingströrelsens ledare, han sa för ett tag sedan i en intervju i tidningen Dagen så här: vi måste se över medlemsbegreppet, och då handlar det inte om teologi utan mer om föreningen, gemenskapen och hur vi konstruerar den. Ja, man undrar ett sånt uttalande om inte det lutar mer åt förening än åt församling, eller hur? Egentligen är det inte så lätt att definiera det här, den här rörelsen, Emergent Church. Men kort sagt så är det så att det är en modern reformationsrörelse med ett nytt evangelium i ny förpackning för moderna människor. Förstår ni det? Jag säger det en gång till. Det är alltså en modern reformationsrörelse med ett nytt evangelium i en ny förpackning för moderna människor. Nytt evangelium. Fråga efter de urgamla vägarna så ska ni finna ro för era själar, säger profeten Jeremia. Man menar att evangeliet måste omformuleras så att det är relevant för nutidsmänniskan. Och risken blir ju då alltså att det blir ett helt nytt, eller rättare sagt ett annat evangelium än det som vi finner i Bibeln. Och grundaren för den här rörelsen, den framväxande kyrkan, den heter Brian McLaren. Han har skrivit flera böcker och jag har två av dem på svenska. Det är flera som är översatta till svenska. Och de jag har, den ena heter En generös radikalitet och den andra heter Kristen på nytt sätt. Och en generös radikalitet, den är verkligen generös. För den här författaren, han menar att det finns många vägar till Gud, till och med buddhism och hinduism. Och han skriver redan på bokens framsida att han hör hemma överallt. Han säger så här: jag är evangelikal, mystiker, baptistisk, kontemplativ, postprotestant, katolsk, metodistisk och så vidare. Den andra boken, Kristen på nytt sätt, jag skulle helst vilja sätta ett stort frågetecken efter, eftersom det helt enkelt är omöjligt att bli kristen på något annat sätt än att bli född på nytt till ett levande hopp genom Jesu verk på Golgata. Men den här boken har spridits mycket, Kristen på nytt sätt, och förordet har skrivits av Runar Eldebo, som är pastor i Svenska Missionsförbundet. Att bli kristen på det här nya sättet, det innebär alltså att man fokuserar på människan, därför att det talas inte om synd och nåd längre. Och detta är alldeles särskilt, om man ska säga, ett speciellt kännetecken just för den här postmoderna kyrkan. Synd och nåd, bort med det. Och visst håller ni med mig om det, att i många församlingar idag så talas det inte mycket om synd och nåd. Det byts ut mot underhållning. Och som jag sa nyss, det handlar om att inte skrämma människor, utan alla ska trivas. Och då ligger det i botten att man ska helt enkelt förändra människans tänkesätt, så att vi blir mindre kategoriska i vår bibeltro och Jesus-tro. Korset är inte längre det centrala i förkunnelsen. Vi tackar naturligtvis Gud för att det finns många förkunnare som lyfter korsets fana högt, eller hur? Men idag är det på många, många håll att korset kommer åt sidan. Man behöver inte syndernas förlåtelse, och det Jesus har gjort för oss, det byts ut mot annat. Det var en god vän till mig som berättade att Sivert Öholm, han hade varit på en folkhögskola och skulle ha ett föredrag en kväll. Och när han kom dit så hängde det en filt över korset. Då sa han till vaktmästaren: vill du vara hygglig att ta bort filten? Ja, alltså vaktmästaren, du förstår att det är en grupp som hyr den här lokalen, och de återkommer imorgon, och det är väldigt jobbigt för mig att hålla på upp och ner. Ja, så sa Sivert, då river jag bort den själv. Ja. Men idag, jag vet om en pingstförsamling som har flyttat bort talarstolen, för man hade ju Jesus skrivet här. Och det kan hända så att Jesus tycks vara i vägen idag, när man har så mycket annat framifrån plattformen och bjuder på. Och jag kan berätta för er, för ett tag sedan så var jag på en plats och talade, och då hade jag som ämne falska profeter i ändens tid. Och efter gudstjänsten så kom det fram en man till mig, och så sa han att hörru du, kan jag få fika tillsammans med dig, för jag skulle fråga dig en sak. Ja, sa jag, det kan du få. Och när vi satt oss där så sa jag till honom så här att du vet, att jag vill pröva det som inte stämmer med Guds ord. Så har du funnit någonting som jag har sagt som inte stämmer med Guds ord, så vill jag verkligen vara lyhörd. För det kan ju vara så. Så det tar jag gärna in. Så ja, det var väl inte så egentligen. Utan du hade ju det här ämnet om falska profeter som jag kan ju inte fatta. Varför hela världen höll du på gång och komma tillbaka till korset, sa han. Och han började faktiskt med att säga så här: ja, du saltade ju på riktigt bra här, sa han. Och när man saltar på så som du gjorde, då kan man bli en saltstod själv. Och då sa jag till honom: ja, men hörru du, när jag talar om korset gång på gång, det blir man minsann ingen saltstod av. För att det står faktiskt så här, att talet om korset är visserligen en dårskap för de som går förlorade, men det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Och då kom jag ihåg när jag gick på Kottebo missionsskola i min ungdom. Vi hade en lärare där som hette Paul Wern. Och när han samlade eleverna från avgångsklasserna så sa han så här till oss: om ni inte kommer ihåg någonting som jag har undervisat under de här åren, så kom ihåg vad jag säger nu. En predikan som inte sätter korset i centrum är inte värd att hållas. Men idag spolar man bort korset. Idag finns det ingen plats för det centrala i kristen förkunnelse. Och jag ska ge ytterligare exempel. Jag tror att flera av er känner till Roger Oakland i Amerika. Ni går in på nätet, till exempel Elvor och Janne och Lennart Jareteg och metodistpastorn och de har ju skrivit mycket om det här. Och ni vet att Roger Oakland, han har ju skrivit massor utav böcker och gett ut CD och DVD. Och jag har faktiskt tryckt ut ett papper från Elvor och Jannes sida om det här, där han ger varningstecken för den här framväxande kyrkan och varnar för då hur den kan utvecklas i din kyrka. Och då säger han på slutet efteråt, när han har gett de här varningstecknen: jag är övertygad om att vi ser avfallet vara på väg, precis som skrifterna varnat för. Och jag ska inte kommentera alla de här, för att ni kommer att känna igen det allt eftersom jag talar här. Men jag ska ta några utav dem. Han säger då att i den här Emergent Church-undervisningen som nu kommer in i församlingarna, så undervisningen att Jesus Kristus ska härska och regera i en verklig millenniumperiod anses obiblisk och hedisk. Man undervisar att uppenbarelseboken inte hänvisar till framtiden utan redan har uppfyllts i det förgångna. En erfarenhetsmässig mystisk form av kristendom börjar främjas som en metod till att nå den postmoderna generationen. Och medan Guds ords auktoritet undermineras främjas föreställningar och känslor och upplevelser som nycklarna till att uppleva och känna Gud. Och dessa upplevelser inkluderar ikoner, ljus, rökelse, liturgi, labyrinter, bönestationer, kontemplativ bön, uppleva sakramenten, särskilt det eukaristiska sakramentet. Och för att man då ska föra kyrkan framåt, så ska man då gå tillbaka till kyrkohistorien. Och det verkar vara en stark betoning på ekumenik mot enhet mot den romersk-katolska kyrkan i den här undervisningen. Och mer betoning läggs på att bygga Guds kungarike nu och mindre på varningarna i skriften om Jesu nära förestående återkomst. Och så är det en punkt här. Församlingsmedlemmar som ifrågasätter eller står emot de nya förändringarna som pastorn genomför tillrättavisas skarpt och ombeds oftast att lämna församlingen. Ja, det är otroligt, men det var faktiskt en äldre kvinna som ringde till mig. Och hon sa att jag är lite över 80 år och jag har tillhört en pingstförsamling i många år. Men nu har det kommit in så mycket som gör att jag känner inte igen mig längre. Så jag gick till pastorn och sa, jag vet inte hur jag ska göra, sa hon. För att det är så mycket som har kommit in. Och då säger pastorn till henne i det här samtalet: ja, men hörru du är ju frälst, så du tillhör ju den universella församlingen. Då är det ju inte nödvändigt att du tillhör min församling. Så är det. Och sen, det var en punkt till här, ja. Skriften är inte längre den definitiva auktoriteten som grund för den kristna tron. Och här kommer det in allt tänkbart, allt mellan himmel och jord. Och som jag läste i den här mötesannonseringen då. Och ni vet, bara en sån här sak, att man använder ju inte de gamla hederliga sångböckerna längre. Och visst kan man sjunga lovsång, men i vissa fall så blir ju de här lovsångerna en programpunkt. Jag var själv på ett ställe och talade och jag kände det var så väldigt mycket med den här lovsången. Men när jag kom fram och skulle tala så sa jag så här, men nu känner jag att vi vill sjunga en härlig gammal årsång. Den är visserligen över 100 år gammal, den skrivs utav Frykman 1877. Och så tog jag upp och sjung, min Gud, när jag betänker vad du har gjort för mig. Då blir jag hjärtligt glader, då lockas lovet fram. Hav tack min huldefader, hav tack Guds dyra namn. Det är gamla lovsånger som vi har i våra gamla sångböcker som duger att sjunga fortfarande. Och många äldre människor är verkligen sorgsna över att sångboken har lagts undan. Men det måste vara en äldre kvinna som kom till mig och sa, ja men Eva, du förstår ju det att vi måste ju avstå någonting för våra ungdomar som inte vill ha sångboken. Och, men jag tror att det är så här. Att de flesta ungdomar vill ha det som är äkta, eller hur? Om de bara erbjuds det. Men nu accepterar man allting. En pingstförsamling en söndag förmiddag så skickar de ut hundratals ballonger ut över den gudstjänstfirande lokalen. För alla skulle känna gemenskap och snudda till den här ballongen med sin hand. Vad var det för någonting? Och sen när man då tänker på dopförrättningar så... Ja, då ska det ju vara handklappning och visslingar. Jag frågade faktiskt en mycket känd karismatisk förkunnare som åker runt i vårt land. Så frågade jag honom, hörru du, vad säger du om den här dopförrättningen som Todd Bentley hade i Lakeland? Ni vet när han tryckte ner dem och döpte dem i namnet Bem. Och Bem, det är ju namnet på en indisk gud. Jo, men det tyckte jag var kul, sa han. Oj, jag förstår det, sa han. Det var så här en gång att jag var nere i Malmö i den, vad heter den här heter församlingen där? Den är på Europaporten, ja. Och då var det en dopförrättning där, sa han. Och medan dopförrättaren och dopkandidaterna stod i dopgraven så kommer det en man med flygande fläng ifrån församlingen, välklädd och snygg kostym, och skuttade räckt ner och plaskade ner i dopgraven, och det blir allmänt jubel. Så, för det här är ju en glädjefest, sa den här pastorn. Alla ska ju trivas. Men min fråga är, vad gör vi av heligheten vid en dopförrättning? Och en känd person som bär fram det här moderna budskapet idag, det är Rick Warren. Och han kallas ju för hela USAs pastor. Det var ju han, ni vet, som bad för Barack Obama vid utnämningen till när han blev president då. Och han är mycket populär i Sverige. Men hans anhängare, de tycks inte veta, eller kanske inte vill veta, att denne Warren, han ägnar sig åt kristen mystik, kontemplativ bön och meditation och personlig utveckling. Allt det här som hör hemma inom New Age. Och så har han ett mycket stort intresse för katolska kyrkan. Och Rick Warren har skrivit en bok som är översatt till svenska som heter Leva med mål och mening. Och den här boken använder man då i församlingar. Först i cellgrupper en kväll under veckan, och sedan på söndag förmiddagen så ska pastorn då predika över den här, alltså i den här boken. Oj, det är så många som har ringt till mig, bedrövade människor. Så jag har varit många samtal, varit helt förtvivlade församlingsmedlemmar från olika håll som är oroliga över den här boken. Det var en kvinna som sa att ja, jag ställde mig upp, jag tillhör en pingstförsamling, sa hon. Och jag ställde mig upp i församlingsmöte. Och så sa jag att jag vädjar från djupet av mitt hjärta till pastorn. Att du går tillbaka som du har gjort tidigare. Att du predikar över Guds ord i söndag förmiddagens gudstjänst. Och inte över en bok. Men då var det en man som ställde sig upp och sa, kära syster, sätt dig ner. För du vet väl att i vår församling så är pastorn och äldstekåren insatta utav Gud. Och de ska vi inte säga någonting emot. Och när man då går till pastorn och säger någonting, så var det en som pastor som hade försvarat sig med att ja, men den här boken, den förordet är ju skrivet av Niklas Pionsoho, då är det väl okej. Och en annan pastor han hade sagt så här, ja men det var ju själve pastor Aden Forsy från Pingströrelsen som var här och introducerade boken. Så det måste vi tro på. Man fokuserar alltså hela tiden på människor istället för att pröva inför Guds ord. Nu är det så att den här boken har mycket som är bra och som är bibliskt. Men så kommer det smygande in nya populära tankar som inte stämmer med Guds ord och som hör hemma i det här nya. Så idag är vi på väg att få gömma församlingar med drama eller en bok som ersätter predikan. Underhållning istället för bibelstudium. Och i den här populära rörelsen då, Emergent Church, den framväxande kyrkan, så kör man över reformationen, alltså rättfärdiggörelse genom tro, och arbetar för enhet med Rom. Men Martin Luthers reformation gällde ju att komma ut ur katolska kyrkan, eller hur? Men den här moderna reformationen som pågår idag, den leder tillbaka till katolicismen. Ja, det var Emergent Church. Och sen den andra stora förföriska vinden som sveper in över kristenheten idag, det är den som kallas för Lätterein-rörelsen eller Lätterein-läran. Och på svenska blir det då andeutgjutelse. Det här handlar alltså då om en riktig storhetstid med en segerrik kyrka för den kristna församlingen i ändens tid. Med andeutgjutelse, en enorm världsvid väckelse och så där det sker då väldigt mycket med tecken och under. Och Lätterein-rörelsen eller Sälarängsrörelsen som den också kallas, den har sin början i en pingstkristendom kan man säga. För den går tillbaka till 1948 och då var det tre pingstledare som grundade den här läran på Petrus förkunnelse när han sa, när han hänvisade, ni vet, i sin pingstpredikan till Joels profetia. Och ni vet att i Joels profetia så står det, jag ska utgjuta min ande över allt kött. Men Petrus handlar till av. Och då menar man det, att det som skedde på pingstdagen var bara en del av hela andeutgjutelsen. Det kan ju vara så att Petrus gjorde detta därför att ni vet, de beskyllde ju lärjungarna för att de var druckna av vin. Men nu vill nog säkert Petrus påpeka att det fanns en profetia bakom för det här. Men så blir det då en missuppfattning. Och man hade då också en teori om den yttersta tiden. Då skulle det uppstå en andlig elit som kallas för Guds manifesterade söner. Och de skulle då med stor kraft föra gudsriket till seger på jorden. Och härifrån har det sen då uppstått någonting som kallas för herradömsteologin eller kingdom dominion. Så Lätterein-läran har ju som ni förstår flera benämningar. Och utifrån det här så har det då kommit den här profetrörelsen i Kansas City som har blivit känd för sina profeter och apostlar. Och många av de här har ju varit i Sverige, ni vet, Benny Hinn, Howard Brown och Rick Joyner som har skrivit den här boken Finalkampen, som där han då beskriver hur profeter och apostlar ska överlämna ett färdigt rike till Jesus då han kommer. Och nu senast har Sverige haft besök av Bill Johnson som också är hemma i den här profetrörelsen. Men först kanske jag ska säga att idag ser du många pastorer som vill kalla sig för apostlar. Och då finns det i Sverige något som kallas för Skandinaviska apostoliska nätverket som har Johannes Amritzer som ledare. Det var ju så att Amritzer var över till Amerika år 2004 och på en stor konferens med apostlar från hela världen. Och där hade han då blivit utsedd att bli ledare för den här skandinaviska rörelsen. Och då menar man att det måste vara en apostel som är ledare för församling. Och att en apostel har fullkomlig, alltså fullständig auktoritet över sina medlemmars liv. Kingdom Dominion, du kan ju säga dominans, eller hur? Om du vill.
För han har Ulf Ekman som sin mentor också.
Ja, kan hända. Men nu är det så här att du får du handpåläggning av en apostel, då är det något väldigt speciellt. För att då händer det någonting väldigt viktigt i ditt liv, menar man. Och en av de här grundarna då för den här Letterrein-rörelsen med alla sina andra benämningar. Han hette ju William Branham och han gjorde väldigt stora tecken under. Det var ju då på 50-talet. Och han sa ju då att han kunde inte göra någonting, inga tecken under, om inte hans ängel kom. Och folk satt där och väntade i mötena och väntade att någonting skulle hända. Och rätt var då så kunde den här William Branham säga då, nu är han här. Och så började det ske tecken och under. Och det berättas att när han besökte Sverige vid ett tillfälle så kom han till pastor Georg Gustafssons församling. Pingstbroder som många känner till. Men pastor Georg Gustafsson, han sa, den mannen får inte komma upp i min talarstol. Ja, och utifrån den här rörelsen som jag nämnde så är den här profetrörelsen. Och där har vi ju då Todd Bentley som ni känner till ifrån Lakeland. Och då var det ju så att den där William Branham, han hade en ängel som ledde mötet då. Det var ju det han väntade på, en ängel som skulle komma. Och nu säger Todd Bentley då att det är samma ängel som jag har. Alltså det var inte den heliga ande som ledde mötena utan det var en ängel. Och nu är det så att ingenstans så fokuseras det så mycket på tecken och under och manifestationer och upplevelse och helande som det görs i Kingdom Dominions influerade församlingar. Och det som sker och det man erbjuder, det ser ju ut att vara Guds vind som blåser fram. Men ja, det ser ut, ja, och det är just detta som är det förföriska. Att det ser ut som att det är bibliskt, men så visar sig att det finns andra makter bakom. Pröva. Bibeln feltolkas på många sätt. Det är bara så här i de här sammanhangen att bara det blir riktigt häftigt och härliga upplevelser. Och då förekommer det faktiskt så mycket som inte är bibliskt men som ser så ut. Och som, alltså bara det är övertygande då. Och en förkunnare som kanske har väldigt språk på sig, då tror man det här är ju äkta. Och så är det väldigt, väldigt lätt att haka på. Jag ska ta ett exempel. Det var en god vän till mig, så kom hon hem en dag och så sa hon, hörru du, det var så här, förstår du, att jag var på en församling, det här pastorsparet från Södermalmskyrkan i Stockholm som var där och undervisade. Och de hade då översatt en bok. Han var även från Australien skulle jag tro. Han heter Cesar Castellanos. Och han har skrivit ett häfte som heter Hur Jesus utgjöt sitt blod 7 gånger. Hallå? Och så säger hon, den här min goda vän, så här. Men du förstår, det var en sån fantastisk undervisning. De var ju så helhjärtade när de undervisade om det här. Ja, det var så, jag var helt begeistrad. Jag ska säga det så att jag kände precis som att jag fick en ny uppenbarelse. Jag satt där och lyssnade. Men när jag kom hem så tog jag igen och gick igenom den här boken och tittade i Guds ord och så tänkte, nej, men jag får nog ta det här och sticka hem till Eva och se om hon möjligen kan hjälpa mig. Och då gjorde jag som jag brukar göra. Jag bläddrade från bakifrån i boken, ni vet, och skulle se om man kunde få några svar där. Och det sista punkten som stod där, så stod det så här. Låt oss byta ut vårt DNA mot Jesu DNA. Hans DNA frälsar dig och renar ditt samvete. Då sa jag på en gång till henne, hörde du, skicka bort eller bränn den här boken. Det är ju rena villoläran. Ni ser hur lätt det är. Hon är en levande kristen. Jag skulle aldrig tänka mig att hon skulle bli förledd. Men den här förkunnaren som var så entusiastisk fick henne att tro att hon fick en ny uppenbarelse. Det är inte detta förfärligt? Men sen när jag bläddrade vidare i boken om de här 7 ställena som Jesus hade utgjutit sitt blod. Och som, då handlar det om att vi som kristna ska tillämpa det i våra olika situationer. För det gäller ju att jag ska få ut så mycket som möjligt. Eller hur? Att jag ska må så bra. Det stod bland annat så här. Blodet som Jesus utgjut för dig i Getsemane utraderar varje ord som talas emot dig. Tillämpa blodet från Jesus sida över ditt liv, din själ och dina drömmar. Har du finansiella problem? Svaret är att blodet utgjuts genom törnekronan. Ja, se till att du inte blir bedragen. Ja, upplevelse ska det vara. Och det är tusentals människor som gottar sig i främmande erfarenheter och manifestationer. Som till exempel i de här stora konferenserna så här, så kan det till hända att, det, att ja, man kan få höra, de får höra skällande som hundar och rytande som lejon och okontrollerade skratt. Och till och med berusande beteenden som man kallar för holy drunkenness. Man är druckna i anden och så kryper man på golvet under andens kraft. Och det har visat sig att manifestationer förekommer i de här sammanhangen som har lika stora ska jag säga, likheter med de manifestationerna som förekommer i kundalini, i hinduismen. Som det handlar alltså om mörkrets makter. Det här är så hårfint nära. Det är allvarstider vi lever i. Vi kan inte gapa och svälja allt. Det är bara Guds ord som gäller. Och då i den här smörjelsen så finns det något som kallas för soaking, som ni kanske känner till. Och som har blivit väldigt vanligt här i Sverige. Då kan man ligga på golvet där och ha det mysigt och skönt. Och så sjunker man in i Guds närvaro medan man blötläggs av Guds ande. Alltså soaking betyder ju blötläggning. Och så tror man då att man får djupa andliga upplevelser då det egentligen ligger mycket nära okulta tekniken inom New Age-meditationen. Att tömma sinnet och bara ta emot. Ja, men vad tar man emot? Och så finns en annan grej som heter flödesbön. Att man ska flöda i den heliga ande. Sitta i sköna fåtöljer och flöda i den heliga ande. Men Bibeln talar varken om att vi ska blötläggas i anden. Eller att vi ska flöda i anden. För min Bibel säger så här. Jesus sa, när den heliga ande kommer över er. Då ska ni få kraft att bliva mina vittnen. Det gäller korsets kraft och inte en egen njutning. Någon har sagt så här, och det stryker jag under med dubbla streck. Evangeliets symbol är ett kors, inte en hängmatta. Ta in det. Evangeliets symbol är ett kors, inte en hängmatta. Ja, så är det så att helande förkunnelse är mycket vanligt i den här Letter Rain och Kingdom Dominion förkunnelse. Ni vet när Todd Bentley var igång i Lakeland då för några år sedan. Då var det ju kristna ledare som åkte dit för att hämta hem smörjelsen. Smörjelsen, den heliga ande, den är närvarande här och nu. Det beror på våra mottagarapparater. Men den här mannen, han gjorde stora tecken och under i Jesu namn, men var driven av okkultismens ande. Och kristna ledare märkte inte det. Och, idag är det, och då åkte man långa vägar till Amerika för att få del av det här. Och idag åker man långa vägar för att få vara med på till exempel helande konferenser och lära sig helande. Och det finns förkunnare i det här sammanhang som lär ut helande. Det är mycket vanligt, speciellt i New Wine-rörelsen. Och det var en god vän till mig som var på ett sånt möte ganska nyligen. Och hon gick fram då, men inte för förbön egentligen, för att hon skulle ju lära sig hur man ber för sjuka. Men när hon stod där framme och fick de här råden, så upplevde hon bara direkt att det här är ju en teknik. Och kände att det här stämmer inte med Guds ord. Så hon gick omedelbart ner och satte sig igen. Och som jag sa, en av de här förkunnarna i den här Kingdom Dominion, eller Letter Rain, eller vad du kallar det, det är ju då Bill Johnson. Och han har väl åtminstone vid två tillfällen varit i Klara kyrka i Stockholm. Och nu nyligen då så var han ju och talade i den här helande skolan som anordnades av New Wine i församlingen Europaporten i Malmö. Och jag läste på nätet att Stefan Svärd, han sa så här: det var härlig stämning i Europaporten ikväll på New Wine-konferensen. Jublet ligger på nivå när Bayern spelar hemma match och gör mål. Men Bernt Isaksson, han skrev på sin hemsida: Lakeland-rörelsens apostlar har landat i Malmö. Bill Johnson undervisar alltså mycket om helande. Men han påstår att Jesus gjorde mirakel och under som människa, inte i egenskap av att han var Gud. Och han menar att Jesu liv var en modell av vad mänskligheten kan bli om vi vore i rätt relation till Fadern. Rena villolära. Det betyder alltså enligt den här läran att mirakler och under kan ske i människans egen kraft. Man är inte beroende av Guds ingripande. Återigen, människan i centrum. Vi måste vara vaksamma och verkligen pröva allt som ser ut att vara bibliskt. Hela tiden jämföra det med Guds ord. Och ska vi kunna jämföra med Guds ord, så måste vi ju leva i Guds ord. Själva är en absolut nödvändighet. Om jag då säger att Bill Johnson, att han var ju med och smorde den här okulte förkunnaren Todd Bentley till sin tjänst i Lakeland. Och det tycker jag säger väldigt mycket. Och Bill Johnson är ju inte ensam med den här förkunnelsen. Jag bara tog ett exempel. Det råder alltså stor förvirring i Sveriges kristenhet idag av alla förföriska vindar som blåser omkring. Själva trosgrunden är i gungning. Sanningens ande smedas, och det är verkligen hög tid att vi varnar: se till att du inte blir bedragen. Ja, och jag skulle gärna vilja påpeka att det ligger ju ett stort ansvar hos pastorer och ledarskap som för in allt främmande i sina församlingar. Och många gånger så kanske det sker aningslöst. För många skaffar ingen kunskap och man bryr sig helt enkelt inte. Jag bara tar ett par exempel. För ett ganska bra tag sedan så var det ju en pingstledare som skrev en artikel i Världen idag att New Age är en möjlighet. Och då tänkte jag när jag såg det, ja, han har väl rätt. New Age är en möjlighet för oss att evangelisera. Men när man läste artikeln så säger han att vi ska inte vara rädda för det österländska eller det övernaturliga. Det kan tillföra oss så mycket. Och för ett tag sedan så sammanträffade jag med en präst i Svenska kyrkan som ofta öppnat sin kyrka för de här karismatiska sammanhangen. Och nu har jag suttit och pratat en stund och han undrade vad jag håller på med. Jo, så jag är ute i församlingar och undervisar om vad villoläran New Age sa. Ja, men New Age, sa han, det var ju många år sedan man hörde något om det. Förr fanns det ju New Age-affärer, sa, men idag det, sa han, det var väl, den tiden är väl förbi. Helt otroligt. Därför idag är ju hela samhället genomsyrat och till och med snart hela kristenheten. För New Age ligger bakom alltihop det här. Kyrkor och församlingar hör ut sina lokaler till okkultismen idag. Och jag ska bara ta ett par exempel. En kvinna som ringde från en församling och sa att jag tillhör en missionsförsamling, sa hon, men jag förstår inte, vi har hyrt ut lokalen till spädbarnsyoga. Och då så sa jag, ja det är ju så här, så att yogan med barnet är 2 år gammalt, då ska man ju bli medveten, ska barnet kunna vara mogen att kunna ta emot en inre guide. Så jag talade med en pastor i det sammanhang där jag själv hör hemma, för det här har man hyrt ut sin lokal till heliga danser. Och då sa jag till honom att du förstår att heliga danser, det är inte det här som ungdomar kanske tycker om och sjunga. Ni vet, vi säger att de följer efter en salm och sjunger, lyfter upp sina händer och sjunger så hög som himmelen är över jorden. Och så böjer man sig ner, så väldig är din nåd mot dem som fruktar dig. Det är inte det som är heliga danser, så jag, utan heliga danser, det är meditation i rörelse. Och meditation, det är den bästa kontakten med andevärlden. När jag såg nästa annonsering så stod det att i Allianskyrkan, alltså det stod ju inte att lokalen var uthyrd, men det står i Allianskyrkan då meditation i rörelse. Det är skrämmande. Som jag sa så kanske man släpper in detta aningslöst, men då är det så enligt Guds ord att pastorer och ledarskap, de är faktiskt medskyldiga till det som händer. Jag tycker, ni vet, ibland så får man upplevelser när man läser Guds ord. Det hade jag inte sett förut, men så för ett tag sedan så fick jag se i Johannes andra brev, så stod det så här: till många bedragare går ut i världen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar. Det är allvarligt. Och det som då är mest smärtsamt och skrämmande idag, det är att förkunnare som har haft förtroende i kristenheten idag blandar upp sin förkunnelse med allt mellan himmel och jord. Och man tar in New Age-tankar, mystik, och man för in ett nytt evangelium, ett socialt evangelium. Och detta är allt annat än Bibelns evangelium om frälsning och evigt liv i Jesus Kristus. Och då ska jag läsa för er i Apostlagärningarna 20 och vers 30. Ja, ur egen krets ska män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över från sin sida. Från egen krets. Det är det som händer idag. Se till att du inte blir bedragen. Men tänk er att förkunnarna har ju fått uppdraget, som vi läser i Korinthierbrevet, har ju fått uppdraget att stå i försoningens tjänst, har anförtrots försoningens ord. Vilket, det är den allra största uppgiften en människa kan få. Inte sant? Att stå i försoningens tjänst och dela ut försoningens ord, förlåtelse i Jesus Kristus och ett evigt liv. Och så börjar man då blanda ihop, och så är det så idag att ur egen krets ska män träda fram och förvränga sanningen. Så vi ser att det finns, det här hör till alltså de här förföriska vindarna som drar fram över svensk kristenhet. Så ja, så låt oss hålla oss till de förkunnarna som verkligen tjänar i rättfärdighet och frid och glädje, som det står i Romarbrevet. Det var också, faktiskt måste jag nog också säga, tala om för er, att det var också en sån där aha-upplevelse. Det är ju så fantastiskt, man läser Guds ord och man har läst Bibeln i så många år, sen rätt för det så kommer det något nytt. Och det står ju så här i Romarbrevet 14 och 17. Till Guds rike består inte i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Det är ju gott, eller hur? Men sen står det i nästa vers, den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud. Det hade inte jag tänkt mig förut. Den som tjänar Kristus på det sättet, på vilket sätt? Jo, i rättfärdighet och frid och glädje. Då behöver man inte blanda ihop en hel massa annat, eller hur? Ja, jag tror att jag får ta kanske en sak till. Och det är det att som också då hör till det här området som jag tror att kanske pastorer inte är vakna över. Och det är ju det att faktiskt att Bibel 2000 är ju en stor förförisk vind. Ja, det är många. Då behöver jag inte säga så mycket om den, för då känner ni till det kanske. Men det var en god vän till mig som då när Bibeln hade kommit ut som ringde upp till kommissionens ordförande. Så sa han att, men det står ju inte den heliga skrift. Nej, men det behövs ju inte, för det är ju ett kulturdokument. Så. Och så är det då att det är så vackert, mycket vackrare språk och mycket lättare att läsa och så vidare. När jag upptäckte detta först så skulle jag, jag fick den här Bibel 2000 av någon och då så skulle jag läsa, i Jobs bok så står det att du kan inte lära dig att bedja utan genom nöd. Den versen var borttagen. Det visar sig att 60-tal bibelverser bara är borttagna i Bibel 2000. Här kan vi också säga alltså hur egna led kommer förkunnare att träda fram och förvränga sanningen. Jag kanske får stoppa här för en liten paus och så går vi vidare då om 15 minuter.